Då tar vi den evangeliska läran om rättfärdiggörelse. Och nu, den här och nästa är de två längsta föredragen. Så det kan ju vara väldigt klokt att sätta kaffe och frukt emellan dem istället. Så bra tänkt där, Joel. Ja. Så då har vi sett den romerska förståelsen av rättfärdiggörelsen. Det romerska evangeliet. Men mot allt det här så ropar jag alltså Luther. Tron alena. Alena. Rättfärdiggörelse genom tro alena. Och nu kommer vi att återkomma till vad Paulus skriver i Romarbrevet. Men bara som introduktion till den här reformatoriska uppfattningen om rättfärdiggörelse genom tro alena, så tänkte jag bara definiera lite termer här. Jag tänkte ta den här formen och som är så kännetecknande för reformationen. Rättfärdiggörelse genom tro alena. Och så tänkte jag bara gå igenom ord för ord vad vi menar när vi säger så. Och om 35 minuter så har jag kommit igenom den, om Herren vill. Så för det första, ordet rättfärdiggörelse. Och nu blir det lite repetition. Ordet kommer alltså från latinet, justificare, att göra rättfärdig. Och så har vi det att problemet kommer ifrån delvis att man läste den latinska översättningen. Den hade ju varit alenarådande i många hundra år. Och man läste inte grekiska. Så när Vulgata, den latinska översättningen, talar om justificare, så har man just den förståelsen att göra rättfärdig. Att en person som inte är rättfärdig blir gjord rättfärdig i sig själv. Men när en evangelisk kristen talar om hur en person blir gjord rättfärdig, så talar vi inte på det sättet. Alltså när vi säger att när jag blir gjord rättfärdig, så talar vi inte om rättfärdiggörelse längre, utan då talar vi om helgelse. Så vi tror att rättfärdiggörelsen kommer först och sen kommer helgelsen. Först bryts syndens fördömelse över oss. Du vet, Romarbrevet 8:1 där. Så nu bryts syndens fördömelse. Och sen gradvis, tänker en evangelisk kristen, bryts syndens makt över oss i helgelsen. Jag kämpar mot synden. Och förhoppningsvis i helgelsen så kämpar jag en framgångsrik kamp. Det vill säga, jag vinner lite mer hela tiden. Men enligt det romerska synsättet, så på grund av att man använder ordet justificare, så kommer helgelsen före rättfärdiggörelsen. Jag görs gradvis mer och mer rättfärdig, och till sist är jag rättfärdig. Och så det grekiska ordet, och det kaiosyne, handlar inte om att göra rättfärdig, utan att räkna någon som rättfärdig. Behandla någon som rättfärdig. Så själva hjärtat i den reformatoriska synen är att medan vi fortfarande är orättfärdiga i oss själva, så förklaras vi rättfärdiga genom att Gud tillräknar oss Kristi rättfärdighet genom tron. Så när Gud tittar på oss så ser han att vi fortfarande är syndare. Men när vi har tro räknar han oss som rättfärdiga. Eller förklarar oss rättfärdiga. Och Luthers motto för att förklara det här är ju den latinska frasen simul justus et peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. Och det var så han försökte förklara det här tillståndet. Vi är inte rättfärdiga i oss själva, och samtidigt i Guds ögon är vi rättfärdiga. samtidigt. Och det kan låta som en motsägelse. Hur kan man samtidigt vara rättfärdig och syndare? Det är ju två motsatser här. Men själva poängen är att en troende är inte rättfärdig och syndare på samma sätt. I mig själv är jag en syndare. Men jag är förklarad rättfärdighet på grund av någon annans rättfärdighet. En främmande rättfärdighet. Och det här sker alltså genom tillräknande. Vi har tyvärr ingen fin kategori på svenska. Imputation. Det är alena liksom. I Kristus är vi rättfärdiga. Så vi sa inledningsvis när vi tittade på den romerska bilden av rättfärdiggörelsen att det börjar vid dopet, att Guds nåd gjuts in. En rättfärdig person enligt Rom är rättfärdig på grund av Guds ingjutna rättfärdighet, och sedan innebor den rättfärdigheten den troende. Det evangeliska synsättet är att vi förklaras rättfärdiga inte genom en rättfärdighet som bor i oss, utan en rättfärdighet som kommer utifrån och tillräknas oss. När reformationen ägde rum så förekom det ju mängder av försök att överbrygga den här sprickan som hade blivit. De försökte sätta sig ner och prata om det här. Och det sista försöket vid Regensburg, det kom nära. Men den punkt där man inte kunde komma överens handlar just om att Gud tillräknar Kristi rättfärdighet till den troende. Det här har Rom alltid avvisat. Så där har vi ordet rättfärdiggörelse. Det andra ordet, rättfärdiggörelse, genom. Och det här är en enkel term, det är en gammal dativ form, en preposition som anger medel. Om man frågar Rom, genom vilket medel blir jag gjord rättfärdig? Så skulle de svara, det instrumentella medlet är dopet. Jag blir gjord rättfärdig genom dopet. Jag sa ju förut att dopet påbörjar den liksom, processen av rättfärdiggörelse. Och den instrumentella orsaken att en person är rättfärdiggjord. Och nu skulle jag vilja ta några minuter att säga någonting om vad det innebär att en orsak är instrumentell. En av de äldsta frågorna inom filosofin är frågan om rörelse och förändring. Vi har Herakleitos som har de här bevingade orden om att man kan inte kliva ner i samma flod två gånger. Därför att floden är förändrad. Och jag är förändrad. Och han säger att allt som är i förändring. Förändring är det främsta kännetecknet på något som är skapat, säger han och grekerna. Och från Aristoteles perspektiv lite senare då, så är förändring ett slags rörelse. Och han undersöker och frågar sig själv, finns det olika sätt på vilka någonting förändras? Finns det olika sorters förändring? Och när han undersöker förändring så tittar han på vad är det som orsakar förändringen. Alltså, när vi talar om förändring i det här sammanhanget så har vi förändringen från syndare till rättfärdig. Så det är den förändringen vi är ute efter. Och Aristoteles konstaterar att det vore förenklat att tala om det bara finns en sorts förändring. För det finns flera orsaker till förändring. Och för att kunna urskilja olika orsaker så använde han en klassisk illustration om en staty, ett konstverk, en skulptur. Och han skulle till exempel säga att den verkande orsaken till den här skulpturen, till att statyn går från ett stenblock till en staty, den verkande orsaken är ju skulptören. Han är den person som har åstadkommit förändringen. Men så finns det också en materiell orsak. För en staty så är den materiella orsaken själva materialet som den är gjord av, kanske ett block marmor eller sten eller trä eller någonting sånt. Det är själva råmaterialet, den materiella orsaken, råmaterialet i vilket förändringen sker. Så när vi talar om universums uppkomst, vad säger vi då är den materiella orsaken? Inget. För Gud skapar ur intet. Det var en kuggfråga. Han skapar liksom ex nihilo. Men reformationen då? Vad var reformationens materiella orsak? Vad var själva råmaterialet ur vilket reformationen verkades fram? Här talar man om tron alena, som ni har hört predikas för er. Konflikten kring tron alena var reformationens materiella orsak. Så vi har den verkande orsaken, den materiella orsaken, och nu kommer vi till den formella orsaken. Det är den tanke, den liksom plan som konstnären har när han eller hon formar fram den här skapelsen. Konstnären hugger inte på måfå, utan det finns ju en inre bild, kanske till och med en nedskriven bild. En form som är klar. Så nu då, vad var reformationens formella orsak? Vad var själva ritningen som låg till grund för reformationen? Svår fråga också kanske. Precis, en ny tanke där. Skriften alena. Det talar man om. Det är reformationens formella orsak. Och den sista orsaken är den ändamålsenliga orsaken. Alltså det syfte för vilket något existerar. I det här fallet med skulptören så handlar det kanske om att smycka en trädgård eller en park. Om vi tar tillbaka frågan till reformationen igen här då. Vad var reformationens ändamålsenliga orsak? Varför skedde allting? Vad skulle reformatorerna svara då? Vad hade reformationen för syfte? Jo, de skulle svara Guds ära. Och bara Guds ära. Guds ära alena. Det är liksom den ändamålsenliga orsaken. Därför hände det. Och Aristoteles säger ju att av de här orsakerna så är den ändamålsenliga orsaken den viktigaste. Det är för att den ändamålsenliga orsaken bestämmer ju till exempel vad jag ska ha statyn till. Bestämmer ju vilket material jag använder. Det bestämmer vilka verktyg jag använder. Det bestämmer vem som ska göra den och så vidare. Så Aristoteles menar att ändamålet påverkar allt annat. Men det är någonting som vi lite grann har lämnat. För i vår moderna vetenskap så talar vi bara om verkande orsaker. Alltså vi funderar på vad är det som har orsakat någonting? Och vi talar aldrig om egentligen varför. Vi ser att universum har uppkommit och så debatterar vi. Hur kom universum till? Men väldigt sällan så ställer vi frågan, varför kom det till? Det liksom har förpassats till så att säga religionens område eller någonting sånt där. Men det blir allt för, jag ska fortsätta lite filosofi. Häng kvar, vänner. Fortfarande är det förenklat att tala om en enda verkande orsak. För det är ingen tvekan om att det är skulptören som är orsaken. Det är han eller hon som har gett upphov till skulpturen. Skulpturen är av honom eller henne. Men hur har han eller hon åstadkommit den? Och här kommer vi till den instrumentella orsaken. Själva instrumentet genom vilket förändringen har skett. I skulptörens fall så är det en hammare och mejsel. Och här har vi det svenska ordet genom. Eller förut sa vi medelst. Det är ett jättebra ord. Medelst. För det säger precis vad det handlar om. Det anger medlet. Skulptören formar statyn medelst hammare och mejsel. Genom, säger vi nu för tiden. Så när Rom talar om dopet som den instrumentella orsaken till rättfärdiggörelsen så är det själva instrumentet genom vilken rättfärdiggörelsen verkas fram. Men reformatorerna säger nej. Den enda instrumentella orsaken är tro. Det är inte dop. Det är inget mänskligt. Det är tro. Och tron har vi ju fått som en gåva genom nåd. Det är tro. Det är genom tron som är liksom mitt instrument. Jag brukar tänka mig en buss. Och att jag åker, jag vet inte varför, jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Men jag brukar tänka att jag åker skateboard bredvid bussen. Så bussen är liksom Kristi rättfärdiggörelse. Och det är genom min tro som jag hugger tag i bussen och får åka med. Tron är instrumentet. Tron är min arm genom vilken jag griper tag. Och förändringen sker. Förstår ni? Om ni förstår så har ni förstått någonting ganska komplicerat. Även Rom och evangeliskt troende använder sig av Aristoteles distinktioner. Men båda har lagt till ytterligare en distinktion. Nämligen den meriterande orsaken. Och återigen så kommer vi till hjärtat av frågan. På vilken grund förklarar Gud en syndare rättfärdig? Det är den meriterande orsaken. På vilken grund? För Rom förklarar Gud en person rättfärdig för att den personen är rättfärdig. Det vore orättvist att inte förklara honom eller henne rättfärdig. För evangeliskt troende så är den enda grunden till att en person förklaras rättfärdig nåden. Det är Jesus Kristus. Det är Jesu Kristi rättfärdighet. Det är det handlar om. Det är det vi pekar på. Jag förklaras rättfärdig därför att någon annan har gjort allting åt mig. Vi sjunger ju, Jesus har gjort allt. Priset är betalt. That's it. Så när vi säger rättfärdiggörelse genom tro alena, så är det faktiskt ett annat sätt för att säga rättfärdiggörelse genom Kristus alena. För där har vi själva substansen. Så man brukar hänga upp reformationens ljus här på framförallt tre olika alena. Tron alena. Det är bara genom tro och inte genom gärningar. Och det sker genom nåd alena. Inte några egna förtjänster. Det är bara nåd. Det kommer till mig. Gratis. Och det sker genom Kristus alena. På grund av Kristus alena. Inte genom Kristus plus mina egna gärningar. Bara på grund av honom. Så nu har vi tittat på vad vi menar med ordet rättfärdiggörelse. Ordet genom. Och nu kommer vi till tro. Vad menar vi när vi säger att vi förklaras rättfärdiga genom tro? Åh, nu får ni hjälpa mig. Nu har ju liksom schemat kastats om här. När ska jag vara färdig? Det står 15.00 och så är vi 15 minuter före. Så jag ska vara färdig 14.45 då kanske. Ja, ni vet, det krävs lite precision här. För det finns så mycket som ska sägas. Så får man inte dra över. 20 minuter kvar. Vad menar vi med ordet tro? När Luther började förkunna sitt evangelium, som inte är hans evangelium utan det han läser i Bibeln, framförallt hos Paulus, att man kan tro på Kristus och få rättfärdiggörelse eller få bli tillräknad rättfärdiggörelse, så blev liksom gensvaret direkt: men det här är ju antinomism, det här är ju alltså anti, det betyder ju mot, och sen nomos, lag. Det här är ju en sorts laglöshet. Libertinism, det här är ju, vadå? Finns inga gärningar som är nödvändiga för rättfärdiggörelse? Då kan vi ju leva hur som helst. Vad är det här, Luther? Har du blivit hedning? Vad är det som har hänt? Så Luther tvingades ju definiera, vad betyder det här med tro? Betyder det vad som helst? Eller finns det ett särskilt innehåll i tron? Och historiskt så finns det en skillnad mellan forskare i synen på hur reformatorerna arbetade fram det här. Synen på vad är frälsande tro? Vi har till exempel Turritini som är verksam på 1600-talet. Som har skrivit den bästa systematiska teologi som står att finna på denna jord. Det är ni, Turritini. Han hade 6 eller 7 olika nyanser på vad frälsande tro innebär för någonting. Och sen reduceras det till 2 av någon som heter Gordon Clark på 1900-talet. Men den mest vedertagna förståelsen om vad frälsande tro är, så har man 3 stycken element. Mer latin. Man talar om notitia, ascensus och fiducia. Har ni hört talas om det? Nej. Den första delen, notitia, handlar om information. Det liksom objektiva innehållet. Ibland i vår tid så hörs det sägas att det spelar inte så stor roll vad jag tror. Huvudsaken är att det finns en sorts uppriktighet. Men i den kristna tron så menar vi att det eviga livet faktiskt hänger på vad det är jag tror. Det finns ett givet innehåll. Det finns vissa saker som jag måste tro på för att det ska kunna vara en kristen tro. Jag måste tro någonting om Jesus till exempel. Jag måste tro någonting om mig själv. Jag måste tro någonting om Gud. Man måste ha en, alltså det är inte fråga om en utförlig förståelse för att det ska vara tal om frälsande tro. Men någonting grundläggande måste finnas på plats. Annars blir det utifrån en kristen idé meningslöst att tala om frälsande tro. Så det finns ett innehåll i tron. Det finns ett budskap. Så det är notitia. Men frälsande tro handlar inte bara om att känna till ett antal punkter av information. Man måste också hålla det för sant. Ascensus, det betyder för sant hållande. Man måste tro att de här sakerna om Jesu person och vad han har gjort och sådär, det är sant, det är inte påhittat. Så här långt säger reformatorerna, vi har notitia och vi har ascensus. Vi tror någonting och vi tror att det är sant. Men det kvalificerar oss bara till att bli en demon. Därför att demonerna tror på någonting. De kan innehållet. De skriver 100 poäng på vilket teologiprov som helst. Demonerna tror att det är sant. De vet att det är sant. Så, men de har ju inte frälsande tro. Så vad är det som saknas då? Fiducia. Förutom att ha kännedom och förutom att hålla den för sann, så behöver man fiducia. Och fiducia betyder förtröstan. Man hyser en personlig förtröstan. Det här är någonting som jag inte bara känner till, inte bara någonting som jag tror är sant, utan det här är någonting som jag kan sätta mitt liv på. Det är enkelt att förstå läran, i synnerhet den evangeliska läran om rättfärdiggörelse. Det är lätt att förstå evangeliet. Men att få poletten att trilla ner, liksom, ner i hjärtat, i djupet av min varelse, det är en annan sak. Att förtrösta på Kristus och inte sammanblanda min förtröstan på Kristus med en förtröstan på mina egna gärningar eller mina egna förhoppningar och drömmar, vad det nu kan vara. Eller, och det här är viktigt, att inte sammanblanda min förtröstan, min frälsande tro liksom, med min bekännelse av min tro. Jag ska förklara vad jag menar. En av vår tids största problem i kyrkan är att vi blandar ihop vår bekännelse av tro med verklig tro. Alla som har tro är kallade att bekänna denna tro. Men inte alla som bekänner tro har frälsande tro. Jesus varnar. Det finns i Bibeln. Jesus varnar att på den yttersta dagen, säger han, många kommer att komma till mig på den dagen och säga: Herre, Herre, har vi inte gjort det här i ditt namn? Har vi inte gjort det här i ditt namn? Och han ska säga till mig, till dem, jag hoppas inte till mig, men jag vet inte, eller? Vi återkommer till det. Felsägning där. Han ska säga till dem: jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Vilken text. Matteus 7:21. Det här är personer som hade gjort en kristen bekännelse. Men de ägde inte vad de sa att de hade. På ett annat ställe säger Jesus: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och det här är anledningen till att fiducia, alltså förtröstan, är så viktig för reformationen och den bibliska förståelsen av rättfärdiggörelse. Man måste ha en sann förtröstan och inte en tom bekännelse. Och det här, vänner, om jag får bli lite konkret här, det här är faran med praktiskt taget alla evangelisationsmetoder som jag har stött på i alla fall. Där man som evangelist kämpar för att få fram ett beslut hos den som man vill övertyga. Och vi tillämpar olika psykologiska tekniker som faktiskt utvecklades och preciserades av Charles Finney i mitten på 1800-talet. Det är inte så länge sedan. Där vi skapar en miljö, i en gudstjänst till exempel. Där vi skapar en miljö där vi sätter press. Och där vi också underlättar för människor att ta ett beslut för Kristus. För det är beslutet vi jagar efter. Finney i mitten av 1800-talet, han påstod att det är möjligt för kyrkan att uppleva ständig väckelse. Och eftersom det också är möjligt så är det kyrkans ansvar. Om en kyrka inte lever i väckelse, sa Finney, så lever hon i synd. Och nu säger jag att det är så ofattbart arrogant att tro att vi kan övertala och manipulera människor in i Guds rike. Och det här har den svenska väckelserörelsen, i vilken jag själv är en del, svalt med hull och hår. På en filosofisk nivå så har vi den brittiska filosofen David Hume. Han försökte tränga in i trons substans och han försökte reda ut: vad är tro för någonting? Hur och varför tror människor vad de tror? Och han gjorde klart, det är väldigt övertygande, att vi kan fatta beslut om massa saker. Jag kan fatta ett beslut att gå till affären och så går jag till affären. Och jag kan fatta ett beslut att läsa en bok och så läser jag en bok. Och jag kan fatta ett beslut att lära mig om Kristus och jag lär mig om Kristus. Men vad jag inte kan göra som en viljehandling är att tro på någonting som jag egentligen inte tror på. Jag kan inte besluta mig för att Jesus är min Herre och frälsare. Det går inte tillräckligt djupt. Jag måste övertygas inifrån. Jag måste ha assensus, ett försanthållande, inte som ett viljebeslut utan som en övertygelse. Jag måste verkligen tro att det är sant. Poletten måste ha trillat ner innan jag kan liksom ta steget ut och satsa mitt liv på det. Jag stannar där. Jag har jättemycket. Det här är en lite av en hjärtefråga för mig, så jag sköt in den nu bara. Ni får gärna ställa frågor om den senare. Nu går vi vidare. Det sista ordet är alena. Rättfärdiggörelsen genom tro alena. Vad innebär det? Det innebär att det inte finns någon tillblandning av gärningar. Det finns ingenting vi kan åberopa som en sorts grundval. Det finns ingenting vi inför Gud kan peka på. Titta, förtjänst. Ingenting sånt. Det är bara genom tro, endast genom tro. I den romerska bilden återigen så handlar rättfärdiggörelsen om tro plus gärningar. Det har vi sett. Vi har tron som är initium, fundamentum, radix, är jätteviktigt. Men vi har också den här botgöringen. Enligt det antinomistiska synsättet, alltså laglöshetssättet, så är tron lika med rättfärdiggörelsen oavsett hur ditt liv ser ut i övrigt. Alltså jag kan leva som en rövare. Jag kan kalla mig själv kristen och jag kan leva som en rövare. Jag kan leva liksom utan att Jesus är herre över mitt liv på något sätt. Jag kan vara medlem i en kyrka eller inte. Jag kan vara döpt eller inte. Jag kan vara otrogen mot min fru eller inte. Men lika fullt är jag förklarad rättfärdig och förväntar mig himlen. Det är inte vad reformatorerna säger. Det här är ett sorts antinomistiskt synsätt. En laglöshet. Luther sa att tron är lika med rättfärdiggörelse plus gärningar. Det vill säga, om du har sann frälsande tro så kommer den tron att ta sig i uttryck på olika sätt. Att du vill lyda 10 Guds bud till exempel. Efter att du har förklarats rättfärdig. Efter. Det är en helt annan psykologi, helt annan ordning. Gärningarna tas i uttryck. Alltså det är ett form av tacksamhet. Jag får ta emot rättfärdiggörelsen som en gåva av nåd. Och i tacksamhet vill jag leva för honom. Det är inte, nu lever jag för dig, titta vad bra jag är. Nu har jag förtjänat någonting, tack så mycket. Det är två helt olika världar. Gärningarna som finns med i Luthers frälsande tro tillför inga meriter inför Gud. Men om de inte är där, om gärningarna inte finns där, så blir de ett bevis på att din frälsande tro inte är en frälsande tro, utan någonting falskt. Luther uttryckte det så här: rättfärdiggörelsen är genom tro alena, men inte genom en tro som förblir alena. Så sann frälsande tro följs alltid av gärningar i lydnad för Guds ord. Men återigen, när han säger alena så innebär det att gärningarna på intet sätt bidrar till att Gud förklarar mig rättfärdig. Ett annat sätt att säga det här är att vi förklaras rättfärdiga genom Kristi rättfärdighet alena. Det finns ingenting jag kan lägga till Kristi meriter. Han har ju levt det fullkomliga livet. Vad kan jag lägga till? Inte heller kan jag dra bort någonting från Kristi meriter. Det är på grund av hans meriter och bara hans som jag förklaras rättfärdig. Ytterligare ett sätt att säga det här är att vi tror på rättfärdiggörelse genom gärningar alena. Hjälp! Gärningar alena. Men det är förstås inte mina gärningar utan hans gärningar. Bara hans gärningar. Okej, nu har vi cirklat runt här ett antal. Vi känns det som att det sitter? Ja, bra. Om vi nu stannar till lite avslutningsvis här. Precis. Vid det här att Gud tillräknar oss en främmande rättfärdighet. När vi skiljer på den romerska läran och den evangeliska läran. så är just distinktionen. Nu kommer det två begrepp här. Håll i dig. Den romerska läran kallas för analytisk. Och den evangeliska läran kallas för syntetisk. De behöver du inte komma ihåg. Men här kommer någonting som är nyttigt. Vad betyder analytisk kontra syntetisk? När man tittar på olika påståenden så kan man skilja mellan analytiska och syntetiska påståenden. Ett analytiskt påstående är det vi kallar för en taftologi. Alltså det är en omsägning av samma sak. Det finns ingenting nytt i satsens predikat som vi redan har sett i subjektet. Åh, vad jag pratar konstigt. Om vi skulle skriva en matematisk formel så har vi 2 plus 2 lika med 4. Det finns inget nytt på andra sidan likhetstecknet som inte fanns från början. Det är samma sak. Det är liksom en omsägning av samma sak. 2 plus 2 och 4. Det är same. Det är liksom lika med. Ett analytiskt påstående är ett påstående som är sant per definition. Man kan till exempel säga en ungkar är en ogift man. Om vi ser nu att ordet är, det är likhetstecknet. Vad har vi lärt oss? En ungkar är ju per definition en ogift man. Det finns ingen ny information någonstans. Det är liksom samma. Det är sant i sig självt. Att Rom har en analytisk bild av rättfärdiggörelsen innebär att Gud förklarar en person rättfärdig bara om och när den personen verkligen är rättfärdig. Gud liksom analyserar personen och ser, här bor en rättfärdighet. Du har en rättfärdighet i dig själv. Han vet att du har en rättfärdighet som du har fått av nåd och tro och Kristus och allt det här. Men i slutändan så kommer Gud inte att förklara någon rättfärdig som inte äger rättfärdigheten själv redan. Så Rom är liksom analytisk. Du förklaras rättfärdig för att du är rättfärdig. Rättfärdig, rättfärdig. Enkelt. Ett syntetiskt påstående är där någonting läggs till i predikatet som inte fanns i subjektet. Om jag till exempel säger att ungkaren är en förmögen man, så har jag lagt till någonting här. Jag utsäger mig någonting om ungkaren som inte finns liksom med i själva definitionen av vad en ungkar är för någonting. Nämligen förmögenhet i det här fallet. Så varför kallas den evangeliska förståelsen av rättfärdiggörelsen för syntetisk då? Jo, det är för att jag förklaras rättfärdig av Gud. Inte för att han utvärderar mig och finner rättfärdighet, utan för att någonting har lagts till mig. En främmande rättfärdighet. Allgenom justitium. En rättfärdighet som är utanför mig. Det har vi pratat om flera gånger. Så när han ser på mig så ser han mig iklädd Kristi rättfärdighet. Och därför förklarar han mig rättfärdig. Och så där har vi det syntetiska. Det har lagts till någonting. Ser ni skillnaden? Bra. Det har skrivits olika dokument om den romerska kyrkan och olika grupper liksom, av protestanter. Och man har skrivit dokument om att nu har vi kommit överens om rättfärdiggörelsen. Nu finns det inga mer stridsfrågor och allt det här. Senast igår läste jag i Dagen, tidningen Dagen, om det här. Och jag har läst liksom, i samband med reformationen om det här. Olika lutherska företrädare som säger så. Frågan om rättfärdiggörelse är ju klar. Men reformationens kärna har alltid förblivit olöst. Imputation, frågan om att Gud tillräknar den troende rättfärdighet. Vi kan inte komma överens där. Här blir liksom frågan där vägarna går isär. Det är antingen eller. Antingen förklaras vi rättfärdiga på grund av vår egen rättfärdighet. Rättfärdig på grund av rättfärdig. Eller rättfärdig på grund av Kristi rättfärdighet. Det är antingen, det går inte att föra samman detta. Det är olika världar. Och det kokar ner till det här ordet alena. Är tron, är rättfärdiggörelsen genom tron alena eller inte? Rättfärdiggörelse plus, eller så tro plus någonting eller plus ingenting. Det finns ingen medelväg här. Det var därför Luther fortsatte att komma tillbaka till det här ordet. Alena, alena. För det går inte att mixa. Antingen är det på grund av Kristus och Kristus alena. Eller också är det någonting annat.